Vi hälsar välkommen, eller varmt välkommen den här dagen, denna sommardag till Hanna Jongselius som är veckans gäst här i Kalixpodden. Hanna är ett välkänt namn för många här i Kalix men också i övriga Norrbotten och Västerbotten och förmodligen också i delar av andra delar av Sverige. Hanna, varmt välkommen till Kalixpodden.
Tack så mycket, jag är väldigt glad att vara här.
Hur ser din sommar ut?
Vi kommer väl mest bara vara hemma vid och njuta av sommaren i Kalix.
De gäster vi har haft så här långt har vi alltid inlett med det som händer och sker i samhället, i världen, här och nu. Hur påverkas du personligen av det här med corona?
Ja, vi påverkas väl ganska mycket personligen för att vi har ju min svärmor, hon är ju på Rönngården här i Kalix. Och henne har vi inte fått träffa sedan långt tillbaka. Så det är jobbigt att vi inte träffar henne. Och hon är ju gammal och så. Så att jag känner verkligen med dem som inte kan träffa sina föräldrar eller släktingar. Och samma sak så är det så att vi ska hälsa på min pappa i Västerbotten och mamma där. Och mamma är i riskgrupp så att det blir att vi är utomhus och träffas. Och vi kan inte ens bo hemma hos pappa utan vi får bo i ett hus bredvid. Och vi får vara utomhus. Men så är det för de flesta med det. Och det är jobbigt just den biten att man inte kan kramas och så.
Såklart kommer vi att prata om din yrkesroll, präst, och varför du valde den yrkesrollen och hur det är att vara präst exempelvis då i den här församlingen som du är i. Men vi kommer också prata lite grann om dina intressen, fritidsintressen. Jag vet att motion ligger dig varmt om hjärtat, din familj ligger dig varmt om hjärtat. Du har varit med om sorgliga saker i ditt liv. Du har varit med om otroligt stimulerande, roliga saker i ditt liv. Så vi kommer att snudda lite grann på de här olika sakerna. Men först Hanna, din uppväxt i Västerbotten.
Ja, den var idyllisk kan man nog säga. Särskilt på somrarna tänker jag tillbaka på den här uppväxten. Hur det var med kvällar då vi fiskade och vi hittade på cirkusar på somrarna. Och man umgicks med släktingar, kusiner och grannar och vi lekte kurragömma med dunk på kvällarna och kunde hålla på hela nätterna nästan och leka. Och djur, vi hyrde hästar och vi hade kaniner och det var får som gick i hagen och betade hemma vid. Jag har vuxit upp lite barna i Bullerbyaktigt kan man säga.
Det låter ju när du beskriver det här som att du var en rätt aktiv ungdom.
Ja, men det var väl lite grann vad man gjorde det till också där i byn. För dagarna kunde bli väldigt långtråkiga också, minns jag. Det fanns inte hela tiden att göra. Ville man göra något, då var man tvungen att skapa det själv. Så var det.
Skoltiden, hur var den?
Ja, men skoltiden var ju byaskola och det var ju som de flesta med byar. Man hade en liten hockeyrink och man spelade fotboll på rasten eller balanserade på sargen och var med kompisarna. Mycket ute i skogen runt skolan, då fanns det en skog som man byggde koja i och och det var en mindre högstadieskola med bara A och B då, som man gick då i. Och då var det väl lite mer civilisation i samhället bredvid då, Lövånger som det heter. Jag är ju uppvuxen i by utanför Lövånger.
Som heter?
Bodan heter den.
Oj, Bodan. Mm. Det var ju ett namn som man känner igen i många olika andra sammanhang.
Ja, det är väl från de här gamla färbodarna som ligger runt omkring på åkrarna kanske.
Efter skolgången, stämmer det att du började jobba i en brödbutik, tunnbrödsbutik och så?
Nej, men det stämmer. Ja, det var ju egentligen under tiden. Jag började högstadiet så sommaren mellan... Jag skulle ha jobbat sommaren mellan 8 och 9. Men då var det så att jag hade börjat cykla enhjuling och jag bröt benet. Så att den sommaren gick jag i gips i 5 veckor.
Okej. Hade du där i din ungdom någon fundering att du skulle bli det du är idag, det vill säga präst i den här församlingen? Eller fanns det några andra tankar där vad du ville bli?
När jag gick 9 så spelade vi lite teaterpjäser. Vi hade som en extra tillvalstimme då vi gjorde det. Och det var så roligt så att då förstod jag att det fanns ju sen gymnasielinje, estetisk praktisk linje, men inte ens fanns det i Skellefteå då på den tiden, utan jag sökte till estetisk praktisk linje i teaterlinjen på Hermelinskolan i Luleå.
Så att du tänkte till och med byta län och kommun?
Ja, det blev så. Jag flyttade till Luleå och gick teaterlinjen där i 2 år.
För jag tänker annars, din pappa var väl egenföretagare va?
Jo, snickare i Västerbotten då.
Det fanns aldrig någon plan för dig att dra igång något eget?
Nej, det var ju att man hjälpte till på verkstaden då med pappa. Och så som liten så var man ju med där och man räknade plugg, satt i påsar och som sen skulle bli servettställ eller skivkorgar, LP-korgar och sådant som skulle sättas ihop. Sen det här att jag jobbade på Lövångebagaren som det hette då, eller Lövångebröd, det var ju för att min fasters man ägde det. Och då alla vi som bodde i byn och bygdens barn så att säga, det var vi som fick de jobben som fanns då på bageriet.
Men när du gick där och jobbade och funderade på framtiden så var det alltså det här med skådespeleri och estet och så som du ville utbilda dig till. Och så blev det också då i Luleå. Hur var den tiden?
Det var en jätterolig tid. Det var ju ett annorlunda att flytta hemifrån ganska tidigt. Men det var roligt. Alla hade ju samma intresse att spela teater. Och vi hade Harry Nyman först som vår klassföreståndare. Sen hade vi Anna Asgarate på slutet också som klassföreståndare. Så det, eller inom teatern i alla fall. Mona Eriksson som var vår klassföreståndare i tvåan. Fantastisk lärare. Hon inspirerade mig att sen läsa religion.
Var det någonstans där fröet föddes för att komma till där du är idag?
Ja, alltså det gjorde det säkert. Men när jag gick ut gymnasiet då var jag mer sugen på att bli polis.
Okej, hade du planer till och med på att söka polisutbildningen?
Jo, jag hade det.
Sökte du?
Nej, det var ju det att det saknades lite saker. Jag var tvungen att gå treårigt för det första. Så då gick jag folkhögskola för att läsa in det tredje året. Jag var tvungen att ha körkort. Jag var tvungen också att ha åldern inne förstås. Just då hade jag ju inte åldern inne när jag... Eller jag fyllde år på hösten sedan 18. Men skrivmaskinsvana minns jag. Och det har jag alltid varit dålig på, det med skrivmaskin. Att sätta fingrarna rätt då i alla fall när jag var yngre.
Oj, nu tror jag många blir förvånade. Därför att jag tror också många Hanna förknippar dig med att vara författare också.
Ja, men den där skrivmaskinsvanan som man gick på högstadiet. Så då var man ju tvungen att sätta alla 10 fingrar rätt. Men jag har lärt mig bara att sätta 4 fingrar rätt. Jag vet ju precis var bokstäverna är. Så det går ju väldigt fort ändå med dessa 4 fingrar som jag kör med på tangentbordet. Men att sätta alla 10 fingrar rätt, det har jag lite svårt för.
Men fanns det där någon tanke att få dokumentera det man har varit med om och så vidare? Så att andra får ta del av det. Det vill säga att det ska bli en bok så småningom. Har den funnits den ådran någonstans?
Ja, men alltså jag minns ju när vi hade svenska redan när jag började ettan, så det man lärde sig läsa. Och vi hade så här skapande svenska eller skriva historier, det var ju det roligaste att skriva ner. Jag minns att jag skrev ner en dröm jag hade haft och det blev exakt som den beskrivningen. Alltså beskrivningen blev rätt för drömmen. Så jag alltid tyckte om att skriva berättelser. Och sen har jag skrivit dagbok också genom åren, så det finns en del anteckningar från när jag var ung.
För det har ju blivit några böcker nu och du är på väg med en ny bok också.
Ja, det har ju som blivit det. Förut så, jag tänkte väl första gången att när jag skulle verkligen skriva en bok att för att jag inte haft någon story, jag har inte haft något att skriva om. Men då hände ju det med att vi miste vårt barn och jag började hitta saker som blev verkligen viktiga att skriva om i det. Egentligen så var väl sorgen bearbetad innan boken kom ut, för det jag var frustrerad var att jag saknade någonting att läsa om. Vad händer efter sorgen? Finns det något efter sorgen? Vars är hoppet någonstans? Och jag fick ju möta många som sa att du kommer att sörja livet ut och att missat barn är det värsta som finns. Och det är det ju. Det är ju väldigt svårt, men jag tror alla sorger är ju de värsta som finns. Man kan inte säga att du har en värre sorg än jag, för alla sorger är hemska.
Men att hantera de här känslorna när det här oerhört tragiska sker. Det måste ju vara så tufft.
Mm. Jo, nej, men det var det vi upplevde i sorgen, både jag och min man, det var ju att vi man ville inte bara vara i sorgens känslor, utan man behövde få göra saker i sorgen. Vi började renovera hemmet hemma och jag minns att träningen började lite smått på den där tiden också.
Ja, det sägs ju där. Jag vet inte om det är vetenskapligt på något vis. Men när folk mår dåligt, är med om sådana här oerhört tragiska saker, så är just det här med motion en del för att komma tillbaka på något vis.
Ja, men så är det. Och utomhus. För att vi fick ju en order av läkaren då, som vi hade när det här hemska hände, att det stod som något slags recept, ute, vila. Och ute, promenera ute, vara mycket ute och röra sig. Och så vila mellanåt också, för att ta en paus. För att det sorgen, det är ett arbete och det tar väldigt mycket kraft. Så man behövde vila och promenera och vara utomhus. Så det ligger väldigt mycket i att man rör man sig, så frigör det då endorfiner och man mår bättre. Så är det. Att går man igenom jobbet, så att få röra sig och springa eller åka skidor eller något annat, då mår man så mycket bättre.
Och du valde ju att fortsätta satsa på det här med att bli författare och vara författare och så vidare. För det har ju hänt saker efter den här boken.
Ja, sedan så var jag ju sugen att skriva mer. Så att då blev det 11 personporträtt från Kalix. Och efter den boken nu då, så kommer i början på augusti 11 tankar från 11 platser. Och det är ju, jag har ju varit med i tankar för dagen som Sveriges Radio P1 har då. Och de texterna, eller det jag har läst in där, kommer också att finnas med i boken. Och det är lite samma anda på de andra texterna. Jag var med nu för att lyssnarnas sommarvärld, så var det att man kunde lämna in ett bidrag. Och då spelade jag in något som heter Sommar, eller Min sommar skulle det heta. Och den finns också med i den här boken, mitt bidrag. Men jag kom inte vidare. Jag tror att de ville ha mer en personlig berättelse. Det här blev nog mer en betraktelse över språket.
Men det blir alltså den tredje bok då som kommer ut i augusti?
Ja, det blir ju min tredje bok. Nu var ju 11 personporträtt från Kalix lite mer lokal. Medan Sorgens änglar den första, och nu den här tredje boken. Det blir ju lite mer riksomfattande, tror jag.
Hur är det då att på något vis titulera sig författare också nu? För jag menar, det kan man göra nu när man har utgett 3 böcker.
Ja, eller 2 har jag hört, efter andra boken. Men det blir ju egentligen min andra riksomfattande bok, så det blir ju mer att jag till och med vågar skriva att jag är författare på mitt Instagram, och jag tror på Facebook också har jag skrivit att jag är präst och författare.
Vilka reaktioner har du fått?
Nej, just på det har jag nog inte fått några reaktioner. Jag har väl inte riktigt skyltat med att jag är författare. Eller det blir ju en viss skyltning i och med att jag har skrivit det i min profil då. Men jag har inte fått några reaktioner än att det står det också.
Om vi går tillbaka till tiden då i Luleå. Som sagt var du gick utbildning i Luleå, 2 år utbildning. Sen var det också så småningom då ytterligare 1 år som vi berättade om. Har du haft något annat yrke innan du så småningom då blev präst vid?
Nej, jag gick ju en skrivarlinje också då. Efter jag hade gått ut den här tredje året på en folkhögskola. Så gick jag en skrivarlinje. Och det var där som jag kom på att jag ville bli präst. För att jag ville ju som ha något att göra. Jag hade ju inte tagit det där körkortet. Och det var ju det där med skrivmaskinsvanan då. Men jag saknade då lite inför polis. Och jag visste inte riktigt, men ska jag verkligen bli polis? Så då gick jag skrivarlinjen. Och där kom jag på att, jag menar, det här med skrivandet har jag ju alltid tyckt om, som sagt var. Men det var där som jag fick mitt presskall. Så att jag har ju, det är somrarna som jag jobbar på det här tunnbrödsbageriet och paketerar bröd. Men annars så har jag inte haft något annat jobb direkt innan jag blev präst.
Och var det 2020, början av 2000-talet som du blev prästvigd?
Ja, det stämmer. Januari 2001 så blev jag prästvigd. Och då var jag i Haparanda mitt första år som präst. Och sedan så sökte jag till Kalix.
Hur var den utbildningen att innan man vad ska man säga, blir präst? Hur var den tiden?
Ja, då gick jag först religionsvetenskapligt program för att få en teologikandidatexamen. Och det var ju religionsvetenskap som jag läste under 4 år. Och sedan det 5:e året kan man säga, det är pastoralinstitutet i Uppsala gick jag. Och det är prästutbildningen. Och där tränar man sig på att bli präst.
Hur kan man träna på att bli präst?
Ja, egentligen tycker jag väl att det hela tiden är en träning på att vara präst. Men man fick, vi tränade, vi hade låtsasdop och vi hade låtsasbröllop eller vigslar. Och vi hade låtsasbegravningar och vi lärde oss hur man skriver tal till begravningar. Och på vilket sätt man ska tänka och hur man bemöter människor. Vilka frågor man bör ställa, mycket saker hur man ska tänka. Jag minns att jag lärde mig bland annat i dop dopakten, att man, vi kritiserar ju varandra också, att var det något man missade under själva dopakten som vi då hade låtsasdop. Vi hade till och med i riktig kyrka de här låtsasdopen åtminstone, och hade en docka då som var lika tung som en bebis och med nacken som for, så att man höll rätt och hela biten. Och då minns jag att de sa till mig att kom ihåg att titta mer på föräldrarna och inte bara på församlingen. Så det där, det har jag alltid med mig. Så jag är så noga att titta på alla.
Var det där också du träffade din man, Mattias, som också är präst?
Ja, det var under tiden som jag läste då religionsvetenskap. Han läste ju också till präst. Han var lite före mig. Men vi lärde känna varandra i något som hette stiftsgruppen. Man fick ju välja vilket stift man skulle läsa till präst för. För att ha samtal med biskop och samtal med rekryteringsadjunkt och så vidare. Och då, jag hade ju visserligen gått något som heter kyrkans grundkurs. Efter skrivarlinjen så gick jag det ett halvår för att lära känna kyrkan bättre. Och det hade gått i Vadstena nere i Linköpings stift. Men det vart ändå att jag valde Luleå stift. Jag hade vänner som jag lärde känna också som uppifrån. Så att jag ville väl uppåt, hemåt så småningom.
Fanns det där i dina tankar att välja något annat stift? Eller var det på något vis att du tänkte med hjärtat och du ville tillbaka?
Det var väl lite så, i alla fall rötterna, att jag ville uppåt igen. Och att jag tyckte väl att jag hade gjort mina år nere i södra Sverige också.
Vi kommer tillbaka till ditt yrke som präst. Men du har ju så många andra engagemang i samhället. Du är numera också politiskt engagerad, varav det intresset.
Jag tror att det kommer sig av att jag gick ju för ett par år sedan något som heter kyrkligt ledarskapsutbildning, 15 poängs utbildning i Sigtuna. Och det ska man gå om man vill bli kyrkoherde, så måste man gå den utbildningen. Och jag gick den, och då kom nog det här med ledarskapsdelen, och det var väldigt mycket organisationsteori och ledarskapsteorier. Och jag tänkte att om man någonstans ska få omsätta det i praktiken, så är det ju också politiskt. Och det var ju val det året, och Stefan Löfven tyckte jag höll ett väldigt fint tal i Almedalsveckan, och då valde jag också parti där.
Du valde tack vare det talet alltså?
Ja, så var det. Samtidigt, precis efter han hade hållit klart talet, så knappade jag in på Socialdemokraternas sida och blev medlem.
Okej. Du sitter med i fritid- och kulturnämnden just nu. Hur viktigt är det att för Kalix del, att man har en aktiv friluftskommun?
Det är så viktigt, för där är vi igen inne på att man mår ju så bra av att röra sig. Och man mår ju också så bra av det kulturella. Det hör ju ihop både det här kulturella, psykologiska, andliga, själsliga planet och fysisk rörelse. Det sitter ihop som hand i hand.
För du själv har ju åkt, var det 4 Vasalopp något sånt, och sen har du sprungit halvmaraton. Väldigt, väldigt aktiv.
Ja, det kanske man kan säga. Och det är ju så att ju mer aktiv jag är, märker jag, desto mer tankar och idéer får jag i skrivandet också.
Ja, det är ju så fascinerande att vara ute och motionera, för alla de idéer man kommer på då och alla de problem som man löser då.
Ja, men det är ju väldigt förlösande när man rör sig och springer. Och det sätter verkligen igång tankar. Eller som du säger, man hittar lösningar när man är och springer och man... Eller åker skidor. Och ja, man kommer någonstans i sin verksamhet, i tankarna. Och ibland så behöver man också att inte tänka så mycket. För träningen, ibland kommer man ju in i något att man, särskilt när man åker Vasaloppet, så finns ju en del väldigt jobbiga sträckor. Och då är det inte annat än att tänka ett steg till. Eller ett skidskär till.
Ja, hur var ditt första Vasalopp?
Det var bra. Det var fantastiskt. Det är ju det jag alltid har i huvudet nu när jag åkt de andra lopperna. För de har inte alls varit lika bra. Den första var ju bäst. Det var ju det rekordåret 2012. Det var som att någon sköt på. Jag hade medvind och det var ju isränner på vissa ställen. Så man bara gled hela vägen, kändes det som. Så det var ju det. Så det är ju det, jag vill ju ha det där optimala första loppet igen. Så jag strävar ju efter att få vara med om det där en gång till.
Så du kommer att delta fler gånger?
Ja, jag är anmäld till nästa år också. Så det blir ju 5:e då, Vasaloppet nästa gång.
Hur mycket hinner du med att träna? Jag menar, ni har barn och du har ett intensivt jobb som kräver mycket från dig och din familj. Hur mycket hinner du med själv att ta hand om dig?
Ja, men tack vare att vi har de här träningskvällarna tisdagar och torsdagar med skidklubben, så har det ju varit att då har man ju bara varit där och då har man ju satt till att ägna sig åt sin egen träning. Sen så har man ju på helgen också, nej men det är ju inte bara att man är på jobbet, alltså man passar på och tar den där tiden och tränar. Och sen tränar inte jag så jättemycket, alltså jag tränar ju kanske 2 gånger i veckan har det blivit nu, där jag springer, eller nu styrketränar jag sist, jag tränar hemma i trädgården tillsammans med dottern. Hon fick instruera mig hur jag skulle lyfta och så vidare. Så man tar sig stunder och det blir ju en gemensam stund också med familjen och barnen då man gör det. Men ofta så får jag ut själv, för jag tycker inte att jag hittar någon riktigt som springer lika fort som jag eller lika långsamt. Och skidrandet är lite samma. Oftast har jag blivit väldigt stressad när jag sprungit med någon annan, för jag tyckte att ja, men antingen så har jag ju varit släp för den personen, eller så jag har nog aldrig varit att jag har sprungit före någon, utan det är snarare att jag har fått vara bromskloss.
Men ni är ju en väldigt aktiv familj. Hela familjen motionerar väldigt mycket och rör på sig väldigt mycket.
Ja, i alla fall de andra i familjen. Jag är väl mer nog att jag tänker på att jag genomför det där Vasaloppet. Eller att jag gör det där halvmaran. Inte så mycket att vilka tider jag ska ha. Utan jag vill njuta samtidigt som jag gör det. Jag ser det lite som ett träningstillfälle också, själva tävlingen.
Om vi går tillbaka till ditt yrkesval då. Känner du på något vis... när man är som präst i ett relativt litet samhälle som Kalix, att man alltid är till hands på något vis. Förstår du? Jag tänker att där är Hanna och ja, men i viss mån din man också då, de är präster, dit kommer vi alltid vända oss. Eller kan man på något vis få en skillnad mellan jobb och fritid?
Ja, jag tänker att det är väl som, jag tycker det är, människor är väldigt bra ändå på att respektera att kanske inte var på för mycket om det när man är präst på fritiden. Men samtidigt så många kan komma fram och undra, men nu är det ett dop som de vill att vi skulle vilja ha dig, eller en vigsel eller något annat, och begravningar särskilt, och att få vara ett stöd i sorg även på fritiden, det gör mig inte särskilt mycket. Ibland kan det räcka med att man bara finns där och kanske inte säger så mycket för någon också.
Jag tänker ibland i ert yrke att ni får ju möta oerhört mycket glädje. Oerhört mycket glädje. Många glädjetårar. Men det är också tårar som är sorg i. Hur hanterar man de här situationerna i din yrkesroll?
Men det är väl nog tack vare att det är just en roll. Alltså man har ju det som... Man har verktygen i den här rollen man har. Så att egna känslor och så. Det, eftersom jag har rollen att ta på mig prästkläderna, men också hjälper en annan människa i det hon står i. Det är just det, att hjälpa någon annan, att det tar det uttrycket istället för att jag börjar tänka och känna själv så mycket. Utan det är mer för en annan människa, och då är det som att det är det som kommer fram istället.
Jag tänker det som sker i kyrkans miljö är ju oftast för den enskilde personen väldigt högtidligt. Det kan vara ett dop, det kan vara ett bröllop, det kan vara en begravning. Och de här olika sakerna betyder så oerhört mycket för enskilda individen. Och några av de här kanske bara får uppleva de här sakerna 1 eller 2 gånger. Men det här är ju eran vardag.
Men det är just det, att när jag jobbar för andra så är det precis det du säger. Det är deras stund. Det här är deras kanske enda stund de gör just det här bröllopet, eller just det här dopet blir det enda för det barnet. Och då gör man det, försöker jag göra det bästa som möjligt, det finaste som möjligt, för att tjäna de församlingsborna.
Jag beundrar verkligen dig och dina kollegor över ert otroligt professionella arbete i de här olika stunderna som är. För det kan ju vara så att det kan vara ett bröllop ena stunden och en begravning andra stunden.
Ja, det kan vara lite tvära kast, särskilt när man kanske har planerat in ett dopsamtal samma dag som ett sorghus, som det heter när man pratar med sörjande. Men det är ju så att jag har ändå jobbat nu i ganska många år, och man har lärt sig att det är som det är. Jag brukar inte reflektera så mycket, utan det är som det är, och det är bara att gilla läget.
Om du möter en person som du inte känner sedan tidigare, och de vet inte vem du är, och sen beskriver du din roll och din yrkesroll som präst, vilka reaktioner får du då?
Ofta så är det förvåning Att man kanske inte har väntat sig att jag är präst. Många som, när man har det här ibland, att man ska säga, men vad tror du att jag är? Eller, ja, då lärare eller psykolog kanske, men inte präst. Men när man får hör, eller när de får veta då att man är präst, så blir det många gånger att man pratar om kanske en begravning man just har varit på, eller någon sorg man har, eller något dop, eller ofta så pratar man om andra präster. Att ja, men vi hade den och den prästen, och då säger jag, men vad roligt och vad bra att ni blev nöjda, eller någon annan. Mycket minnen, konfirmandminnen vet jag kommer upp också.
Men kan du ibland, förstå mig rätt Hanna när jag säger det, ibland vara lite jobbigt att oftast när man är ledig prata om sin yrkesroll? För det märker ju vi nu när vi pratar, så blir det en del snack om ditt yrke.
Nej, jag tycker inte att det är så jobbigt, för jag tycker inte att jag hamnar så många gånger i det, att prata yrkesroll. För att det sitter ju också ihop med vardag och livet att vara präst. Och nej, men det är så tajt ihop sammansatt, så jag tycker inte att det blir jobbigt. Och det är inte så många situationer som det förs på tal faktiskt.
Om vi går till Kalix emot, vad känner du inför Kalix kommun och utvecklingen och så vidare?
Det händer mycket i Kalix. Just nu kan man inte säga att det händer så mycket. Men det händer. Jo, nu tror jag att det är väldigt mycket tid för reflektion och tanke och planer. Vi har ju alla fått lite det andrummet, kan man nästan säga nu. Förberedelser. Det är klart att det går väldigt dåligt för många företag. Och det blir väldigt jobbigt och krisartat. Och en del företag som läggs ner. Och det är ju förfärligt. Det är hemskt. Mycket sorg i det och smärta, såklart.
Men märker ni av det i kyrkan, att ni får personer som hör av sig till er som mår väldigt dåligt, med all rätt under de omständigheter som vi lever och bor i just nu?
Det är bra när människor kan vända sig till oss i sådana situationer, i alla typer av svåra situationer. Så att det är bra om vi finns till för det. Och det är klart att i alla tider, svåra tider, så finns ju vi där, dit folk kan vända sig, och folk också gör det. Så det är väldigt, jag tror att det är bra att man kan, att vi finns där för det. Sen så har vi ju också, jag tror att vi får vara mycket någon slags ställföreträdande hopp också. Att vi ska ta oss igenom det här och hjälps åt. Och vi vill ju gärna förstås stryka under det Folkhälsomyndigheten säger, och det kommunen går ut med för informationer och så vidare. Man vill ju följa alla de riktlinjer som finns.
Om vi pratar då utvecklingen i Kalix, vi var inne på det lite grann. Det kommer att finnas en tid efter corona också i Kalix. Det finns potential i Kalix kommun.
Det gör det. Och det här ser vi ju, det växer ju med besöksnäringen. Och vi ser det inom fritidskommun, och föreningslivet blommar ju och blomstrar ju vidare. Det finns så mycket, det är ju så vackert här i Kalix också. Och ja, men nu får vi ju SM också, skid-SM här framöver.
Ja, hur viktigt är det att ta ett sådant arrangemang framför sig och på något vis se framåt och det positiva som kommer?
Det är väl det viktigaste, att se framåt i det här. Att vi vet att det kommer att komma bättre dagar och en ljusare tid från den här corona. Det är väl ett steg, viktigt steg att ta i det hela också.
Hanna Jonselius, alltså veckans gäst här i Kalixpodden. Hanna, vi pratade om din sommar och så vidare. Hur spänd är du annars inför ditt boksläpp här i augusti?
Ja, jag är ju, nu är den ju färdig och ska tryckas till skickas till tryckeriet. Och nu är det här sista, allra sista sättningen. Och jag väger ju varenda punkt, vartenda kommatecken, vartenda lilla ord. Är det nu rätt ordval? Har det blivit rätt? Och andra korrekturet har jag precis gått igenom, som då förläggarna skickat, och där de har rättat eller tittat igenom och så också, och frågat att kan vi göra så här, eller ska vi ändra på det här, eller ska det här vara kvar? Och det mesta står sig ju i det manus som jag skickade till förlaget. Men det är massa, det är så att peta i saker. Jag är lite rädd att, men tänk om det är sakfel. Tänk om jag har någon annan som jag har skrivit om, att det blev fel om den personen eller något sådant. Men jag tror nu att det mesta sitter på plats nu.
Är du spänd?
Ja, men det är ju alltid spännande inför en ny bok som kommer och hur den ska tas emot. Men jag känner mig väldigt trygg med det förlaget som gör den här boken. De har gjort en fantastisk jobb, jättefin framsida som de har satt ihop. Och de sköter ju också som lanseringen och mycket marknadsföring. Och den kommer ju hamna ut i butiker också runt om i landet. Såna här andliga butiker kan man säga, religiösa butiker som finns, kommer den att hamna i.
Vad bra, Hanna. Jag får önska dig en riktigt trevlig sommar och fantastiskt trevligt att ha dig som gäst här i Sommarpodden i Kalix.
Tack så mycket. Jag är jätteglad att jag fick vara gäst här.
Kändes det bra allting att sitta så här? För jag vet att en del tycker det är rätt nervöst. För att i ärlighetens namn så väljer vi upplägget att inte förbereda speciellt mycket. Utan det är väldigt spontant och mycket kommer ifrån hjärtat också.
Nej, men jag tycker du är bra på att ställa frågor och hjälpa mig framåt i samtalet. Det är väl snarare att man kanske är rädd att man upprepar sig för mycket. Eller att man stapplar och snubblar mellan orden och så. För att när man skriver så då kan man ju radera och man kan skriva om. Men det kan man ju inte i pratet.